KJP. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En 12-volt skruvdragare från McTools för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Chihuahuan Desert, northern Mexico, the digging never stops. These gravestones are the mark of a lost war.
Ciudad Juarez lies on the front line of Mexico's war on drugs, and its people have paid the price. This cemetery has doubled in size in the last decade to accommodate some of the thousands killing this city alone. These families were able to bury their loved ones. Many more simply disappeared.
Gran amague, gran recorte, golazo, 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 gol, 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 gol. Les cayó como balde de agua fría.
Tänk dig att bo i en stad där det begås 10 mord per dag. 10 mord per dag, 365 dagar om året. Nästan inga klaras upp eftersom polisen är helt opålitlig. Och förresten kan det vara de som är mördarna. Att vara ute efter mörkrets inbrott är helt otänkbart. Håll nere blicken, tuta aldrig, håll dig längst ute på kanten. Hur ska man i den miljön kunna driva ett elitfotbollslag? Och hur ska man kunna vara ett fotbollsfan?
Ja, idag ska vi ju alltså till Mexiko. Till Ciudad Juarez högst där uppe i norr. Till Chihuahua-öknen. En plats där det är så varmt att vindrutetorkarna smälter på somrarna. Till en stad där både margaritan, burriton och quesadillan påstås härstamma ifrån. Och till en stad som ligger allra högst uppe vid gränsen mot USA, vid La Frontera. Och som många vet har ju Juarez en amerikansk tvillingstad på andra sidan Rio Grande. Eller alltså egentligen så var ju Juarez och El Paso från början en och samma stad. Ska vi göra någon sorts svensk jämförelse så hamnar vi ju i Haparanda och i Torneo högt där uppe i norr. Två samhällen som alltid har varit ett samhälle. Man korsar gränsen utan att egentligen tänka på det. Man har den ena aktiviteten och den ena bekantskapen på ena sidan och den andra fritidssysslan och den andra kompisen på andra sidan. Och visserligen har gränslösheten mellan Haparanda och Torneo nu förändrats i och med pandemin. Och visserligen så går det en flod mellan Juarez och El Paso borta i Amerika. Men den där floden, den är ju inte så stor och så påtaglig som det kanske kan låta. Rio Grande, ja, det framstår ju som att det är en gigantisk ravin och en stor avgrund mellan den ena och den andra sidan. Men Rio Grande, den floden är ju mer eller mindre uttorkad idag. Största delen av året så finns där mest bara en liten sorglig bäck. Och under väldigt lång tid så var skillnaden mellan Juarez och El Paso, ja, men väldigt liten. Alla pratade spanska på båda sidor om floden, på båda sidor om gränsen, och Juarez utgjorde en så kallad visumfri zon. Du kunde åka över från USA utan att ens visa pass, och du kunde köpa speciella pendlartillstånd som innebar att du kunde åka fram och tillbaka väldigt smidigt. Lite svårare och lite snårigare från den mexikanska sidan, absolut, men på inget sätt ogörligt. Du kunde bo i Juarez, åka över till ditt amerikanska jobb på morgonen och sedan åka tillbaka hem till Juarez igen på eftermiddagen. Men med tiden, med åren, med moderniteten så uppstod sedan en skillnad som förändrade allt, som innebar att det plötsligt var två totalt skilda världar på den ena flodbanken jämfört med den andra. Och den skillnaden innebar då att det begicks, ja men sisådär, 0,004 gånger så många mord i El Paso på den amerikanska sidan som det gjorde i Juarez på den mexikanska. Och idag går det ju inte längre att korsa floden, att korsa gränsen lite sådär som du vill. Idag går det inte längre att jämföra livsvillkoren mellan den ena och den andra staden. Och det där åskådliggör någonting som har funnits med mig väldigt starkt sen jag en gång var i Haiti, det västra halvklotets allra fattigaste och eländigaste land. För samtidigt som jag var i Haiti och försökte få ihop en tillvaro som mest bara tycktes bestå av farsoter och fattigdom begravd i lager på lager av sammanstörtat samhälle, lager på lager av hus som fallit ihop i någon av jordbävningarna och sen aldrig blivit bortforslade, så låg ju gott om turister på andra sidan av den konstgjorda gränsen och mådde hur förträffligt som helst. Och skillnaden mellan livet på den ena sidan av den där konstgjorda gränsen och den andra sidan gick inte ihop för mig. Och på ungefär samma sätt upplever jag faktiskt skillnaderna mellan Juarez och El Paso, mellan Mexiko och USA. Det finns ju ingen grundläggande skillnad i livsförutsättningarna där. Det är inte så att det finns jättemycket mer råvaror på den ena sidan jämfört med den andra. Det är inte så att den ena orten är så mycket mer strategiskt belägen än den andra. Och än mindre finns det ju någon skillnad på människorna på den ena sidan av gränsen jämfört med den andra. Det är politiken på båda sidor om gränsen som har behandlat städerna olika. Det är politik som i förlängningen har inneburit att du löper, vad är det, 250 000 gånger så hög risk att dö i en stad jämfört med ett tvillingsamhälle. Och den avgörande skillnaden mellan Juarez och El Paso, mellan Mexiko och USA, är ju då givetvis de olika nationella positionerna i narkotikakedjan. Mexiko distribuerar drogerna, USA konsumerar drogerna. Och Juarez har blivit vindbryggan mellan de två beteendena.
Och då är det väl faktiskt dags att presentera Francisco Ibarra, va?
Ja, vi kan presentera hela Ibarra-klanen, för de hade varit skickliga på att se möjligheter i förändring under flera generationer. Det var ju egentligen pappa Ibarra, vars namn just nu undflyr mig, som först byggde upp en typ av familjeimperium. Och Karn gjorde det från botten. Han flyttade till Juarez långt före NAFTA-avtalet, men han lockades av förändringstakten och möjligheterna. Och han började minsann sälja bröd vid vägkanten. Och sen gick han från det till att ha ett litet tacostånd. Och sen blev det flera tacostånd. Och sen blev det till och med restauranger. Och därefter öppnade sig möjligheter i fastighetsbranschen. Och de möjligheterna sammanföljer med NAFTA-avtalet och med alla arbetare som flockades till en ny hemstad. För någonstans skulle de bo, och då stod familjen Ibarra till deras tjänst med en typ av väldigt enkla modulhus som de bara smällde upp i tiotusental på platser där inga andra bostäder annars växte. Och det här var välbehövligt i en stad där samhällsplaneringen sannoliken inte alltid hängde med. Och det gjorde familjen Ibarra väldigt rik, väldigt snabbt. Och den rikedomen innebar möjligheter att ge sig in i nya affärsäventyr. Nu var det inte längre tacostånd, och nu var det inte ens bostäder längre, utan nu började det bli motorvägsbyggen och den där typen av infrastrukturella projekt som verkligen gav miljarder. Och plötsligt var det framgångsrika familjeföretaget förvandlat till ett familjeimperium. Sen var det inte alla som var så där oerhört intresserade av att ingå i detta imperium. För en av sönerna i familjen, Francisco Ibarra, ja, men han var väl någonting av oduglingen. Han var något av det svarta fåret i den här klanen, för han var inte så intresserad av att göra business. Han älskade sport istället.
Han var ju konstnärssjälen. Ja,
ja, en liksom bohemaktig typ som mest, jag vet inte hur konstnärlig han var, men sport gillar
han
i alla fall.
Ja, men han, om man inte gillar pengar så gillar man ju.
Då är man en konstnär. Okej, tack för definitionen. Jag tar den med mig. Ja. Nej, men grejen var att det fanns en kortlivad fotbollsklubb i Juarez. Det här är ingen fotbollsstad, det här är ingen idrottsstad traditionellt. Det fanns liksom inga anor, det fanns inga traditionsstarka klubbar med rötterna årtionden tillbaka i tiden. Utan det fanns en typ av pop-up-klubb som dök upp i början av 90-talet, som nådde högsta ligan men som sen snabbt försvann. De hette Cobras, och de fångade denna Francisco Ibarra. Varför skulle han hålla på att smälla upp bostäder, och varför skulle han fundera på motorvägsofferter när han kunde referera Cobras matcher? Det var vad han ville göra, och det var det han också gjorde. Han började köra klubbens egen radiostation när de var uppe i högsta ligan. Sen försvann de som sagt snabbare än de ens hade kommit, men Francisco Ibarra hängde kvar i gränslandet mellan idrott och medier. Aha, nu fanns det ingen fotboll att kommentera för stunden, men det fanns ju trots allt radiovågor kvar, och de surfade Francisco Ibarra vidare på. Han startade en radiostation och han köpte upp någon annan, och det ena ledde till det andra, och sen hade han en tv-kanal, och sen hade han byggt upp sitt eget lilla medieimperium vid sidan av det stora familjekonglomeratet. Så han var ju också businessman, absolut. Men han var inte riktigt på samma premisser och på av samma anledningar som den övriga familjen. Hans stora livsprojekt skulle inte kretsa kring att dra in några miljarder, utan det skulle kretsa kring att återföra fotbollen till Juarez. Han hade varit där när Cobras gästspelade. Han hade sett vilken entusiasm det kunde generera, och nu tänkte han multiplicera den effekten. Vi är framme någonstans runt 2005, och då köper Francisco Ibarra rätt och slätt en fotbollsklubb. Eller han köper Pachucas farmalag. Han köper liksom en licens till ett gäng nere i de lägre divisionerna. Och han flyttar sen detta gäng på nordamerikanskt maner till Juarez. Och han låter meddela att nu minsann ska högsta divisionsfotbollen tillbaka till stan. Och den här visionen var ju egentligen bara möjlig med tanke på att Juarez var den stad den var och att den låg där den låg. För ja, men, det vet ni, Nordamerika, de har sin franchise-tradition, och det är inte så dramatiskt att bara flytta en klubb från en stad till en annan. Och därtill så var ju då Juarez, ja, men den här nybyggarstaden där gamla allianser kanske inte nödvändigtvis gällde längre, där folk letade efter nya band och nya anknytningar i en ny hemstad, i ett nytt liv. Och därför var ju tanken att ja visst, alla som bor här, de har väl egentligen en första klubb någon annanstans. De har kommit nerifrån Chiapas och de håller väl på Jaguars där, eller de har kommit från Guadalajara och håller såklart på Chivas, men vi kan få dem att börja se Indios Juarez som en andra klubb, och sen kan vi få allt att växa därifrån. Det var någonstans grundtanken, grundkonceptet, och det var från den idén som Francisco Ibarra började bygga Juarez nya elitklubb.
Alex?
Yes?
Som du vet är vi ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig är över 18 år.
Det är vi verkligen. Den fina 90-åringen Stryktipset.
Ja.
Och stödlinjen.se finns ju där för dig om man har problem med sitt spelande.
Exakt. Och vi firar ju det med att låta lyssnarna dra sina bästa 90-minuters historier på Stryktipset.
Så är det.
Och det vill vi gärna ha fler historier, så skicka in dem på kings@perfectdaymedia.se så får ni en t-shirt för varje publicerat inlägg.
Mm.
Och idag så har vi en historia från Perra som går så här. Året är runt 2010. Jag och alla mina polare var fattiga studenter. Jag tillbringade helgen med en av mina bästa polare, Ragge. Vi hade inga planer för denna lördagen, så jag kom med ett förslag om att dra en rad på Stryktipset. Men Ragge säger, okej då, men bara så du vet så har jag inte så här jättemycket pengar nu för tiden. Vi gled in på den lokala spelbutiken och vi har blivit enade om en 128 kronors rad. Precis när vi ska sätta vår kupong så får Ragge ett samtal i telefonen. 5 minuter senare så har han pratat färdigt och jag hade skrivit färdigt vår kupong. Vi delade på betalningen och fortsatte dagen mot matchstart. Om jag minns rätt så var detta en helg med FA-cupen och många matcher var svårtippade. Vi följde matcherna med stort intresse. När det närmade sig slutet märkte vi ta med fasen att vi hade 12 av 12 rätt. Sista matchen som spelades klockan 18 var Manchester United mot ett blåbärsgäng. Vi hade spelat ett kryss och matchen stod 0-0 i 73 minuter. Potten på oavgjort var 1,2 miljoner och jag ringde mamma och frågade vad hon önskar sig i födelsedagspresent.
Det ska man inte göra i förtid.
Nej, det ska man inte göra.
Nej.
3 minuter senare gjorde United 1-0. Potten gick ner till 36 000 och vi sjönk ner i varsin ända av soffan. Sista minuterna var ett helvete när blåbärsgänget hade ett träff i ribban och en i stolpen. Men vad fasen, 36 000 delat på två blev en rejäl utekväll. Dagen efter, trötta och slitna, gick vi tillbaka med kupongen till den lokala spelbutiken. Lämnade över den och verkade ointresserade. Kan du se om det är något på bongen? Mannen som checkade vår kupong ropade ut: bankvinst? Det är ju för fasen en bankvinst, grabbar. Vi klarade inte av att låtsas och började skratta. När måndagen kom ut så cashade vi ut våra pengar. Och det här är en väldigt fin historia om 90 minuters himmel och helvete, kan man säga. Det finns så många liksom skal runt Stryktipset som gör det roligt i 90 minuten. Vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften. Och där har vi pratat om löften som vi har brutit tidigare, men att man alltid kan komma tillbaka och faktiskt lita på Länsförsäkringar.
Verkligen, verkligen. Ja. Jag har ju varit och nalla på mitt buffertsparande tidigare.
Aha. För något viktigt då, hoppas jag.
Nej, det var inget viktigt. Men nu är det någonting viktigt. Jag ska ju på resa i vinter.
Ja.
Så nu är det 10% ja. Rakt in på buffertsparandet.
Det är ju väldigt, väldigt bra. Men det är ju inte riktigt det, bara det att buffertsparande ska vara. Liksom. Ett buffertsparande har man ju framför allt för när man hamnar i knipa. Alltså. Låt mig lära dig detta, Alex.
Ja, okej. Okay. Ja. Nu är det verkligen husägare mot lägenhetsägare.
Någonting går sönder. Bilen pajar.
Har ingen bil.
Behöver liksom någonting till ungarna. Alltså någonting som händer i farten som man inte riktigt har planerat.
Vet du vad mina ungar behöver?
Nej.
Upplevelser i jul.
Ja. Men du förstår vad...
Jag förstår vad du använder ditt buffertsparande till. Och jag använder mitt buffertsparande till nöjen. Och det måste få vara okej,
okay, Håkan. Nej, men det är helt okej. Okay, men du är inte riktigt buffertsparande.
Ja, det tycker jag.
Ja, okej.
Okay. Det är mitt löfte.
Ja. Att ha roligt för ditt buffertsparande.
Ja, exakt. Okay.
Ja. Men för oss övriga som inser liksom att man behöver pengar i kniviga situationer, så är ju Länsförsäkringar din vän i viken.
Verkligen.
Som du alltid kan lita på. Mm. Och du behöver liksom inte sätta av väldigt, väldigt mycket pengar varje månad, utan det kan räcka med en hundralapp. Då har ju faktiskt de möjligheterna att få de här pengarna att växa.
Precis. Och är du ganska ung ute i landet och har ett arbete eller liksom en inkomst och du känner att du har en möjlighet att lägga undan pengar, då räcker med, säg en 100-200 spänn, börja nu, du vet, du ska bli gammal.
Ja,
när du börjar bli 65-67, då är det där pengar alltså.
Verkligen.
Mm. Börja med ditt pensionssparande eller ett buffertsparande och glöm inte att Länsförsäkringar finns där när livet inte blir som planerat.
Nej, och att Länsförsäkringar faktiskt kan hjälpa dig med bank, pension och även försäkring.
Yes.
Så du har allting under ett paraply.
Det har man.
Och vi säger stort tack till våra vänner på Länsförsäkringar.
Tack.
Vi sponsrar av AirUp, Alex.
Mm.
Detta har jag stor erfarenhet av.
Berätta.
Jag har tre döttrar som tjatade till sig en varsin sån här flaska. Mm. Och jag var ju skeptisk, naturligtvis. Mm. Som man alltid är när man är äldre och yngre vill ha någonting.
Mm.
Och sen testades detta hemma. De var helt lyriska. Och med tanke på att jag själv är ganska dålig på att dricka vanligt kranvatten.
Mm.
Därför att det känns ganska trist. Så testade jag detta. Och är numera helt såld på det själv.
Berätta hur det där fungerar då.
Nej, men du har en speciell flaska som du kopplar en podd till.
Mm.
Alltså ingen podcast, men en podd.
Nej, det fattar jag.
Ja, som... helt enkelt gör en slags lukt eller doft till vattnet som gör att det smakar väldigt mycket bättre.
Okej. Okay. Mm. Ja, det där var ju en retorisk fråga. Jag vet ju hur det här fungerar för att jag har en flaska själv.
Ja.
I morse så gav jag en flaska till min son.
Jaha. Blir han lycklig?
Ja, och så försökte jag förklara det här för honom. Men han är ju 5 så det gick inte. Det mynnade mest ut i pappa har jag päron i hjärnan nu.
Ja.
Men han gillade den i alla fall.
Ja.
Och han sa också... Jag tycker den svarta flaskan är cool.
Ja.
Mm.
Och för alla oss som tycker det är lite trist med vanligt kranvatten, men som faktiskt behöver dricka mer, och det behöver vi väldigt, väldigt många, inte minst nu när det börjar bli varmare, så ska ni definitivt testa detta.
Verkligen.
Och nu är ju ett gyllene tillfälle, för att går du in på airup.se så ger rabattkoden KINGSDAY 10% rabatt på ett köp hos AirUp. Och rabattkoden är giltig till och med den 30/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden, men det behövs inget annat erbjudande, för att när ni väl har testat detta så kommer ni inse att oj, Jag dricker mycket mer vatten. Oj, jag mår mycket bättre.
Yes. Air-up.se. Kings är rabattkoden och det är 10% och det erbjudandet är fram till och med den 30 april.
Vi säger stort tack till Air-up.
Tack.
Och i allt detta så spelades vi fotboll också.
Ja, det är det som gör att vi pratar om det hela. Och det sjuka är ju då att ju hemskare det blir på gatorna i Juarez, desto bättre går det för fotbollslaget. Kvar då i andra divisionen, men på väg upp. With a bullet, som man hade kunnat säga ifall man inte var osmaklig. Mm. Men ganska exakt samtidigt som Chapo Guzman rullar in och smörjer kråset ostörd på en av Juarez restauranger, så är det dags för Indios att spela sitt avgörande playoff, sin kvalfinal för en plats i högsta ligan. Och de skulle möta en klubb som heter León i ett dubbelmöte. Och inför den första matchen, hemmamatchen, ja, då lämnade Indios sitt Juarez. De drog iväg till storstaden Monterrey och låg där på läger i 2 veckor före matchen. Och utåt sett, medialt sett, så hette det såklart att ja, men de ville få bästa möjliga sportsliga förutsättningar. Och ja, de ville få bästa möjliga sportsliga förutsättningar, men kruxet i kontexten var givetvis att ja, det var rätt svårt att fokusera på sport hemma i Juarez just den här tiden. Det var inget som behövde sägas. Det var inget som det snackades särskilt högt om. Men det var ju därför som de lämnade hemstaden under så lång tid. Och när de sen återvände så gjorde de det till en fin jävla kväll. Och en onsdag kväll tror jag. Och hemmaarenan var fullpackad. 28 000 åskådare och Indios vinner med 1-0. León får ett regelrätt mål bortvinkat för offside, men ja, sånt kunde hända. Det blev en 1-0-seger och ett bra resultat att ta med sig till returen på bortaplan. Men den matchen ska då spelas den sista helgen i maj, den sista söndagen i maj 2008. Och under de få dagar som hinner passera mellan de två matcherna så intensifieras läget i Juarez ännu mycket mer. Som att någon form av slutstrid närmar sig. Det börjar framstå som att Sinaloa-kartellen är på väg att dela ut det dödliga slaget gentemot sina rivaler. För de låter publicera och cirkulera, men en typ av skrivelse, också jävla märkligt att de liksom mer eller mindre kommunicerar via så här banbullor uppsatta på kyrkväggar och genom flygblad och i någon mån också genom liksom skrivelse på internet. Men de måste meddela att den här helgen som nu kommer, då ska ingen gå ut i Juarez. Alla ska stanna inomhus för de som visar sig kommer dö. Det här kan bli den blodigaste och dödligaste helgen i stadens historia. Stanna hemma. Alla som inte ingår i någon typ av Juarez-kartell ska hålla sig inomhus. För de som visar sig, de blir nedskjutna, de kommer dö. Oh. Det var mer eller mindre det som var beskedet till stadens invånare. Och helgen börjar mycket riktigt blodigt som satan. Det är dussintals mord både på fredagen och på lördagen. Men söndagen blir sedan annorlunda. För söndagen definieras inte av det kollektivt hängande dödshotet, utan söndagen definieras av den här fotbollsmatchen nere i León. Och till att börja med, har du sett bilderna från själva matchen?
Nej, jag har faktiskt inte hunnit göra det.
Det är så jävla fint för oss som är från ungefär samma Mexiko 86-generation. För León var ju en av spelorterna i Mexiko VM. Frankrike spelade sina gruppspelsmatcher där. Och Erik Fredriksson dömde bort Sovjet mot Belgien där. Och ifall man tittar på bilderna så är det exakt samma känsla i klippet från playoff-finalen 2008 som det var i utsändningarna från VM 86. Det är samma ljus, det är samma gräs. Det är verkligen som att flyttas tillbaka till VM sommaren 86. Ja. Och bara det är ju värt mycket.
Ja.
Sen blev det en sevärd match också. Hemmalaget León tar ledningen med 1-0 genom någon typ av mirakelskott utifrån kanten. Som där Ronaldinho, man tror att det är ett inlägg, men det är ett jävla skott som dyker ner i bortre gaven.
Ja.
Strax därefter har de en boll i ribbans underkant, men sen slår ju Indios från Juarez tillbaka. De kvitterar, de tar ledningen, de klarar 2-2, de säkrar sin uppflyttning. Och sen händer ju det verkligt remarkabla. Det som är så oväntat att det nästan slår över i någon typ av mirakel, för idrottsliga mirakel är en sak, men här följer ett samhälleligt mirakel. Du nämnde inledningsvis att efter mörkrets inbrott så går du inte ut i Juarez någon gång egentligen.
Nej.
Du går definitivt inte ut när den dödligaste helgen i stadens historia är aviserad. Men det går inte att stoppa en miljonstad som går ut på gatorna gemensamt. Det går faktiskt inte att mörda en miljon människor över en natt. Och den här kvällen, den här natten, är det som att en miljon människor trotsar fruktan tillsammans. För Juarez går ut. Juarez tar tillbaka sin stad från kartellvåldet. Och det är verkligen hela staden. Och det är hela natten. Slutsignalen går väl någon gång strax före skymningen. Men partyt som påbörjas då, det pågår till gryningen. Det tar 7 timmar innan spelarna återvänder. Men när de landar på den lilla flygplatsen, då är den översvämmad av jublande människor. Borgmästaren ute på landningsbanan och tar emot. Och sen är det den där typen av firande som vi ofta refererar till. Det är så trångt överallt, så bussen kan ju minst inte komma fram till sin slutdestination, till San Lorenzo-katedralen, för att det är för stora jubelmassor som gör att bussen måste bara krypa fram natten igenom. Men det här blir timmarna då fotbollen hjälper Juarez att visa vilken stad det kan vara, vilken stad de vill vara. Och det var någon av alla de här offentliga herrarna som plötsligt dyker upp som pratade om klubben, om laget, om sporten som ett samhällsvitamin. Något att hämta kraft ur. Något att glädja sig åt. Något att gemensamt försöka bygga vidare på. För Juarez, det är inte en stad av många hjältar. Men nu fanns de plötsligt där. Mitt framför ögonen på befolkningen. Och störst av alla, mest älskad av alla, det var den lokala skyttekungen Maleno Frias. Vuelve la pelota Frias. Gran amague, gran recorte, golazo, 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 golazo. Gol, 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 gol. Les cayó como balde de agua Frias. Golazo, golazo, golazo. Aso, aso, aso.
Nu finns poddboken Stulet barn baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människoöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn, bara på Storytel.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja, som inte var speciellt ung när han tog sig fram upp i A-laget.
Vad fan, måste jag vara typ 30 nu när han för första gången ska få spela högsta divisionsfotboll?
Men han var one of the own.
Ja, exakt så. Ja. Och det förpliktiga ju, det kommer med ett visst bagage just i Juarez. Han var en kille från stan, men han var inte bara en kille från stan. Han var en kille från kvarteret, från La Barrio. För Malino Frias, han växte upp i en del av Juarez som heter Colonia Alta Vista. Och det är liksom kartellkrigens ground zero. Det är men den våldsammaste delen av den våldsammaste staden. Ja.
Du, jag måste bara säga en grej. För att jag satt och funderade nu på att du jämför lite med som storlek med Philadelphia. Tänk att Philadelphia vaknar en morgon och det sitter en massa lappar runt och det står att ni får inte gå ut för att nu ska vi göra en uppgörelse här där vi dödar alla människor.
Ja, men det sjuka är ju att Philadelphia absolut är en jämförelse som ofta görs i den lokala kontexten när de bekymrar sig i El Paso för vad som pågår på andra sidan gränsen. Men det funkar för oss att göra jämförelse med Stockholm.
Ja.
Det är inte så stor skillnad. Nej. På städerna. Om något är ju Stockholm lite större. Men skillnaden är inte så där jättestor. Och absolut, vi har all rätt att tycka att det är fasansfullt hur det har blivit i vissa utsatta områden, i vissa förorter. Skjutningarna där måste ju bara få ett slut. Men ja, det är svårt att dra den jämförelsen hela vägen. För ja, det är inte 10 pers om dagen som dör här precis varenda dag. Det sitter inte lappar uppklistrade som förbjuder oss att gå ut. Och det är inte helt och fullständigt poänglöst att tillkalla polis ifall ett brott har begåtts. Så jämförelsen går såklart inte att göra. Och just därför är det ju så tankeväckande att ändå göra
det. Ja, det är det.
Ja, nej, men vart tar man vägen med det?
Nej, men det blir bara sinnessjukt.
Ja. Ja. Och det är klart att du har nu för tiden klart sämre odds ifall du föds i Rinkeby eller Husby än om du föds på Kungsholmen. Det är ju ett sorgligt faktum. Men det är ju inte Colonia Alta Vista. Nej. För där har du inga odds.
Nej.
Det är liksom, jag vet inte vad medellivslängden för män är i Colonia Alta Vista, men jag gissar att den kanske är strax över 30 eller något i den stilen. Du räknar inte med att se pensionsåldern ifall du föds och växer upp där. För tar inte fattigdomen och sjukdomarna dig så kommer våldet och kulorna att göra det. Det är inte så att gatulivet lockar i Colonia Alta Vista. Gatulivet är det enda som finns. Det enda som existerar. Och så var det för fotbollsgrabben Malino Frias också. Han kickade boll med glädje, entusiasm och talang, men det skulle ju aldrig leda någonstans. Utan det som var hans liv, det var gänglivet, det var kartelllivet. Och det var inget val som gjorde att han hamnade där. Det var någonting han bara föddes in i. En stig som bara pågick och fortsatte inte. Och frågan var bara när den skulle ta slut. Malén och Fries, men som alla andra så körde han droggamet och gängracet i tonåren. Och hans tonår var ju visserligen före drogkriget, innan allt bara klappade ihop och kollapsade fullständigt. Så på gott och ont för honom fanns det fortfarande någon typ av samhällskropp i Juarez. Fanns till och med någon typ av ambition till brottsbekämpning och rättsskipning. Så han hamnade i fängelse några varv. Inte för han hade inte dödat någon, men en lite droggrejer så där. Fängelse, in något halvår, ut något halvår, tillbaka. Ja, vart fan ska det där ta vägen? Försökte spela lite fotboll, fanns ingenting i Juarez då, så han tog ändå och flyttade från Colonia Alta Vista, gjorde något försök med någon tredje, fjärde divisionsklubb, men nej, gatorna sög honom alltid tillbaka tills han själv verkligen såg till att komma därifrån. Det gick inte att byta väg så länge han var kvar hemma. Han behövde flytta, han behövde lämna landet, han behövde komma över floden. Och det var inte svårt 1990 eller 1993 eller när nu detta var. Han drog över till USA, till El Paso. Inga problem, inga frågor ställda. Började jobba på byggen där, hanka sig fram. Spela lite fotboll i liksom något amatörlag i någon park. Där, om inte annat, märktes väl ändå skillnaden på den stad och det land han hade hamnat i gentemot den stad och det land han hade lämnat. Här räknades talang. Här upptäcktes talang och här kunde talang leda någonstans. Så när Manelo Frias vräkte in mål i sitt parklag, ja, då var det nog lite större gäng som upptäckte det och som bjöd in honom. Och när han vräkte in mål där också, ja, då upprepades samma procedur. Och till sist hade Manelo Frias uträttat så mycket och uppnått så mycket att han inte längre var gatugrabben från Colonia Alta Vista. Nu var han fotbollsspelaren i El Paso, och utifrån den identiteten och statusen så blev han värvad till Indios Juarez. De hade inte haft förmågan att upptäcka och förädla talangen i de egna hemkvarteren, men när amerikanerna hade gjort det åt dem, ja, då kunde de knyta till sig Manelo Frias. De kunde erbjuda honom ett kontrakt och de kunde erbjuda honom möjligheten att bli högsta divisionsspelare i Mexiko vid 30 års ålder, ja, eller något i den, ja, stilen. Och allt det här innebar såklart att, ja, Manelo Frias fick en särställning hemma i Juarez, för han hade gjort det omöjliga möjligt. Han hade lyckats med tricket som ingen trodde kunde gå. Han hade tagit sig ut från Colonia Alta Vista. Han hade på omvägar blivit kvar i Juarez och han hade faktiskt lyckats göra något bra av tillvaron. Han hade blivit en förebild, ett föredöme. Bakom skuggor ser du solen.
Du och jag mot alla oddsen. här podcasten är producerad av Perfect Day Media.